25 september 2018 12.30 står uret på Allsvenska podden är tillbaka. Det var ett tag sedan, känns det nästan som alltid. Men skönt att sitta här igen. Fredrik Faglund, som vanligt, välkommen.
Tack så mycket.
Ett eller fem plus?
Alltid två.
Alltid två, godkänt då alltså. Mm. Kom ihåg den ni som läser betygen på Sportbladet att det är godkänt, tre är bra. Och sen kom back, Robert Laul.
Ja.
Välkommen.
Tackar.
Hur mår du?
Ja, alltså jag vaknade i morse av att kändiskatten Svea spydde i mitt sovrum.
Oj.
Sen när jag skulle gå upp och torka upp det så upptäckte jag att hon hade spytt två gånger, så jag trampade igenom spyna. Sen slog jag på nätet och insåg att landet inte har någon statsminister längre. Och sen har jag hankat mig hit med en kort parkeringstid, så att så det kan väl egentligen bara bli bättre.
Ja, men du sitter ju ändå med Batman-t-shirt.
Jajamän, den är alltid på.
Du känner att du vill ha den i ryggen när du går.
Fan.
Känner att du är lite... lite starkare av den. Vi har fått in en hel del frågor, säger jag på Twitter. Folk tycker att det är kul att du är tillbaka, Laul, och sen
högst tillfälligt dock, får man väl säga.
Ja, men man vet aldrig, det kan bli fler gånger.
Ja, det är en engångsföreteelse.
Sa du bara åt mig. Men det är rätt mycket IFK Göteborg här. Det är mycket frågor kring detta. Du var med för typ ett år sedan, nästan exakt, kommer jag ihåg. Då pratade vi om IFK Göteborg och Mats Gren. Sen har vi kängat på Mats Gren här under ganska många avsnitt. Nästan varje avsnitt känns som när vi har gjort podd av video.
Jag ägnar 10 minuter i varje.
Ja, åt Mats Gren. Så vi har hållit på med det hela tiden. Men
det var ju då för ett år sedan som de här huligankopplingarna kom fram första gången egentligen. Mm. Som vi tog upp här i podden då.
Och
nu har de återaktualiserats genom Offsides långa reportage då, som jag antar att vi ska prata om.
Ja, vi ska definitivt snacka om det. Men vi börjar med Göteborgsderbyt. Igår, 1-4. Jag tyckte att det såg okej ut för IFK Göteborgs del fram till Häcken gör 1-0. Sen är det ett ras. 4-1. Häcken spelar väl absolut bra fotboll. Men det försvarsspelet Göteborg har ju emellanåt är riktigt svagt. Vi hade lite kontakt igår, jag och du, Laul, under derbyt också. Mässade fram och tillbaka om att det här gamla IFK Göteborg så långt borta och man borde förenkla så mycket mer i den där klubben i spelet än hålla på som man gör med de här svårighetsgrejerna. Men det vi kom fram till var att vi skulle ha rubriken Poyars Bagi, är han en bluff, in i den här diskussionen.
Ja, alltså frågan får väl i alla fall ställas.
Ja.
Men att det ser ut som det gör mot Häcken, jag tycker inte att det är någon engångsföreteelse. Om man tittar på de två första målen Blåvitt släpper in mot Häcken, så är de i princip snarlika mot de målen som Blåvitt släppte in mot Elfsborg i matchen innan. Alltså det är bolltapp centralt eller bolltapp på egen planhalva. Och jag menar, det där hänger ju ihop med att Blåvitt försöker i alla fall spela ett ganska så avancerat passningsspel som de inte är i närheten av att hantera. De har helt enkelt inte det spelarmaterialet. Där de har ju försökt med hela året. När man försöker spela liksom en fotboll med en ganska hög risk så på centralt och på egen planhalva och inte behärska det, då kommer man göra många misstag. Då kommer man tappa bollen där. Och när man tappar bollen där, ja, då ställs backlinjen inför svåra situationer. Det är inte så jävla lätt att försvara för backlinjen när till exempel Häcken eller Elfsborg vinner bollen i så fördelaktiga lägen. Då ser backlinjen väldigt dålig ut. Jag tycker inte att det är IFK Göteborgs backlinje egentligen som är så dålig, utan det här är liksom ett taktiskt haveri. Det är en taktik som inte fungerar. Man spelar på man försöker nå en för hög kvalitetsnivå som man inte behärskar, och därför hamnar man ideligen i de här svåra situationerna. Så det blir en orättvis kritik mot backlinje och målvakt tidigare då, medan liksom grunden till att det här hela tiden upprepas då är att man har en tränare som sätter en fel taktik. Men det menar jag inte att Poyars Bagi nödvändigtvis är en dålig tränare.
Nej,
men hans fotboll är inte anpassad för den trupp i IFK Göteborg. Och tycker man som tränare måste kunna se. I det här läget så måste man ju bara slå lite längre bollar så man kommer över motståndarlagets tidiga press. Men där har man en ensam Robin Söder på topp då, och Söder är ju ingen nia, han kan inte ta in de här bollarna.
Nej.
Han tappar ju dem hela tiden. Och då liksom för att få ihop det spelet, då behöver man ju ha två anfallare som kan understödja varandra och hjälpa varandra och få fast bollen. Det är ju någonstans där IFK Göteborgs analys måste landa, för att man har inte spelartruppen som kan spela den här fina fotbollen i de trånga lägena och få fast bollen på offensiv plan, utan man kommer fortsätta att bli straffad och straffad och straffad och förlora matcher och matcher om man inte får in spelare centralt i banan, ytterbackar som behärskar det spelet. Men de spelarna kostar ganska mycket pengar. Och Blåvitt har inte de pengarna. Och Blåvitt kommer heller inte kunna lära de spelare man nu har i truppen att spela en sån fotboll, för det tar ganska lång tid, och i IFK Göteborg är det en enorm rotation på spelarna, så att det är egentligen bara Emil Salomonsson som är kvar. Om man backar ett år, har du en sån enorm,
backar du 4 år sedan
och, ja, har du en sån enorm rotation på spelarna, då kan du heller liksom inte säga hela tiden vi måste ha tålamod för det här kommer utvecklas, för det kommer hela tiden in nya spelare och man har inte råd att köpa såna bra spelare, så att det här blir bara liksom ett luftslott som de ledande personerna i IFK Göteborg med Poja och Mats Gren i spetsen försöker hålla vid liv, som inte kommer att leda någonstans. Det var en lång jävla utläggning.
Men jag har en fråga. Vill du vika in eller vill du?
Nej, jag tänkte bara säga att grejen med, man får inte glömma att hylla Häcken också. Jag menar, varenda gång Häcken bryter en boll i princip så blir det ju en målchans. Alltså de är ju så pass skickliga och de har individuellt sett riktigt, riktigt bra spelare. Paulinho är ju fullständigt lysande form exempelvis. Jeremejeff har ju också varit extremt bra sedan han kom dit från Malmö FF, och Iran Dust, han verkar bara bli bättre och bättre under Andreas Alm, så att Häcken är ju också ett väldigt bra lag, men det är som du säger, Laul, att då kan man inte göra så enkla misstag.
Det är ju helt klockrent korrekt det du säger, för att möter man laget som har de spelarna, då måste man till varje pris i just den matchen i alla fall undvika att försätta sig i de här situationerna. Då får man ju skita i utvecklingsprojekt, och så får man spela över så att man inte tappar bollen.
Men ett exempel här då, för jag var ju nedträffare på, och det låter väldigt bra när man pratar med honom, och jag håller med dig, bara för att en tränare inte funkar i med den här truppen och det här laget, behöver inte betyda att det är en dålig tränare. Det är lite som att Yashin fick liksom aldrig riktigt ut sitt i AIK, för att det fanns liksom ingen position för honom, men han var svinbra i Häcken. Så det är klart att det funkar inte alltid så, men det jag funderade på ändå när jag såg den här matchen igår, jag har sett flera andra matcher med Göteborg, det var att när jag var nere och pratade med honom så sa han att tänk vad starka vi är när vi kommer på andra sidan, för att vi har en ung, erfaren trupp. Och så tittar man på matchen som de gjorde mot Malmö i våras, när de vann mot dem på bortaplan. Okej, Malmö var ju lite där jag just då, det vet ju alla som följer Allsvenskan, men de vann ändå den matchen, och Malmö kommer tillbaka och kvitterar, och de springer igen. Det känns som att Almark springer igenom med vägg och andra saker, liksom, ja, de gör 2-1 och de kontrar för 3-1, och det finns mod, det finns tro, och det finns något driv i dem. De har verkligen lyssnat på sin tränare, han har gjort det enkelt, de försvarar sig långt ner och de gör det de har en trupp för. Men sen när de möter andra lag senare under säsongen så går han inte tillbaka till det här, känns det inte som, utan han gör det så mycket svårare. Är det för att han är alldeles för naiv för att inse det, för att han inte är tillräckligt gammal i gamet? Vissa säger att man behöver vara tränare mellan 5 och 10 år för att lära sig så pass mycket misstag, så att man, alltså, eller vad beror de grejerna på?
Nej, men det tror jag absolut. Jag menar, när jag var 17 år så började jag jobba som journalist på Lerums tidning. Det är klart att inte jag visste så mycket om journalistik då. Nej. Nu är jag, vad fan är jag, 42 liksom, och har rest världen
runt, full,
och gjort en jävla massa mästerskap, och nu håller jag på att lära mig tv. Jag kan ju extremt mycket mer om journalistik nu. På samma sätt är det med Poja och alla andra fotbollstränare. Alltså, det är ju ett erfarenhetsyrke. Jag menar, Oscar Tabarez, han ledde Uruguay här under VM på kryckor, för fan. 71 år gammal. Det är klart som fan att han kan mycket fotboll. Mycket mer fotboll än Poja. Du lär ju dig. Och Poja har ju inte varit i den här situationen tidigare. Och jag tror att han har en övertro, och han har väl också någonstans ett mandat ovanifrån från Gren då, som ju är den ansvarig för det sportsliga och har ju en stor makt i IFK Göteborg, och han har väl just också ett mandat att driva det här projektet överordnat resultaten. Det är en jävligt farlig väg. Jag menar, hur många poäng är IFK Göteborg från nedflyttning? Det är en extremt farlig väg. Jag undrar om de liksom har satt sig ner och funderat på konsekvenserna om IFK Göteborg skulle åka ur Allsvenskan.
Det tror jag inte de har.
Nej, det verkar ju inte så. Alltså, eftersom det här projektet då i deras retorik ges sån överordnad betydelse hela tiden. Annars skulle man gjort precis som Frida sa mot Häcken. Man vet hur skickliga Iran Dust och Paulinho och alla de här. Vi kan inte hålla på att tappa boll på egen plan. Vi måste i den här matchen i alla fall sätta den långa. Det är ju enkelt.
Det var ju det de gjorde, det jag menade. Det gjorde de ju mot Malmö i våras. Men nu helt plötsligt ska de göra något annat längre in på säsongen, trots att de har tappat matcher och fått fler mentala smällar. Så försöker man, alltså, jag,
men är det inte helt enkelt att man slits mellan det här att man är fortfarande en stor klubb och man måste värna om den stämpeln samtidigt som man ska plocka poäng? Alltså, det blir ganska splittrat i det här fallet, för att att om man kanske inte har den spelartruppen som du säger som kan behärska 3-5-2 till exempel, men vilken väg ska man då gå? Ska man bli det laget som bara liksom siktar på att ta poäng, alltså spela en säker fotboll, så här riskminimering 4-4-2, eller vilken väg ska man gå? Alltså den dagen du avviker helt från den vägen också, där du vill liksom utveckla någonting och sådär, då har du också förlorat på sitt
vis. Jo, men så diskuterar ju många då, att man säger att det antingen är det liksom ett 4-4-2 med långa bollar och enbart kampfotboll, eller också är det liksom ett svårt 3-4-3 med hög possession och så. Alltså, det behöver inte vara så jävla extremt liksom. Man kan ju underifrån i juniorlagen och ungdomslagen jobba med en väldigt tydlig vilja att utveckla ett passningsspel och bli bättre på fotboll, men sen liksom i representationslaget i IFK Göteborg, där kan man väl spela en lite enklare fotboll och sen så bygga det på sikt, så som de säger att det ska byggas på sikt, men de har ju gått extremt åt ett håll. Det finns ju en mellanväg. Det var fan, Barcelona spelar väl 4-4-2. Det är väl ingen tråkig fotboll. Jag menar, lagen i fotbolls-VM lirar väl 4-4-2. Många av dem som gick långt. Sverige gick långt i fotbolls-VM med 4-4-2. Alltså 4-4-2 har ju blivit liksom någon slags symbol för enbart en destruktiv fotboll. Det går ju att spela en fantastisk fotboll med 4-4-2. Den stora skillnaden på ett 4-4-2 egentligen, det är ju bara att du har, eller fördelen, det är att du har två anfallare. Så att om du inte har så himla skickliga passningsspelare, så blir det lättare att få fast bollen på offensiv plan, för de här två anfallarna kan hjälpa varandra. Har du bara en anfallare där uppe, ja, då måste du ha mycket högre kvalitet på de centrala passningsspelarna i mitten, så att de liksom, så att de kan spela sig framåt. Det är ju egentligen den stora skillnaden på de här spelsystemen. Så innebär inte alls att 4-4-2 måste vara trubbigt och bara kamp och brotta fotboll, och att det andra är någon fantastisk jävla fotboll liksom. Det funkar
absolut,
inte
nej,
så.
Nej, absolut inte. Men
det var inte kritik mot dig, utan det var kritik mot diskussionen i IFK Göteborg.
Men ska Blåvitt vara ett sånt lag som i varenda match lämnar över bollen till andra laget och står lågt och inväntar? Alltså, det är ju där hela den här grejen med att vara en storklubb, alltså det håller inte. Om du ska vara en storklubb, du lämnar inte över bollen till Häcken så att Häcken får vara spelförande, och så backar du hem lågt och hoppas på det bästa. För att rent statistiskt det går, alltså, så var ju siffrorna ganska lika rätt länge, alltså, bortsett från att IFK Göteborg inte gjorde några mål. Det var ju inte som att det saknades chanser helt. Visst,
men alltså IFK Göteborg fick väl kritik för sitt sätt att spela fotboll, även när de hade Pontus Farnum och Nordin Gerzic, hade varit dyra spelare. De har väl alltid fått kritik för att de inte spelar en viss typ av fotboll.
Ja, men Blåvitt har aldrig... Nej. Du får backa till Bebbens tid på 60-talet och Blåvitt var lirarnas lag. Men jag menar, om du kollar på hur Blåvitt var på 80- och 90-talet, så var det inte det att de spelade någon jävla champagnefotboll, utan det var ju att de hade väldigt bra spelare och de spelade en väldigt effektiv fotboll. Och den fotbollen, jag är helt övertygad om att det är ingen som tycker den är tråkig om den leder till framgångar.
Nej, och du kan, har du tillräckligt duktig defensiv, så kan du kontrollera matcherna med din defensiv. Alltså...
Ja, det måste ju bygget måste ju börja där. Här har ju bygget börjat fel ände.
Ja. Absolut. Det ska bli intressant att se vad som händer med Poyashbagi och den truppen.
Måste bara tillägga också att jag tyckte det var fantastiskt att se ändå att Blåvitt fansen, alltså deras reaktion på, alltså det kan inte vara kul att ligga under med 1-4 mot ett sånt lag som Häcken som ska vara lillebror, men de fortsatte sjunga liksom hela matchen, och efteråt var det fint att se Salomon som går runt också.
Ja, verkligen. Han står ju verkligen.
Blir omklappad i princip. Ja. Det visar ju ändå att jag vet inte, det var vackert att se, för nu gäller det ju att hålla ihop lite.
Ja, men det är ju sensationellt. Jag menar, när storklubbar har sån här kräftgång så brukar det vara ett jävla liv, destruktivt liv på läktaren. Det har det ju faktiskt inte varit i Blåvitt, utan de här liksom fansen sjunger ju med samma styrka match efter match, och det är ändå liksom en positiv attityd på läktaren. Det är ju nästan unikt för en sån klubb. Det är ju fantastiskt. De ska ju ha all heder. De har ju liksom varit, de har ju varit överlägset bäst i IFK Göteborg den här säsongen. Till skillnad då, tycker jag, från personerna på ledande positioner, Gren och Poja. Medan spelarna har väl någonstans liksom försökt göra det de kan. Liksom. Jag har ingen stor kritik mot spelartruppen eller någon av spelarna, utan de är ju offer för omständigheterna snarare än något annat.
Jag tycker Emil skötte sig skitbra med det, vi var inne på det. Även intervjuerna i och sen Amos, nye keepen, där kan jag absolut inte lastas för någonting heller. tycker han, ja, jag tycker han gör en bra match sett till att det var hans första och sådär. Och det är inga lätta lägen han hamnar i.
Nej, men vad fan, titta på, är det Häckens, de andra två målen som Häcken gör. Det är ju en fast situation och du har inga blåvittspelare på,
nej,
första
alltså det är uset
för och jag menar, IFK, jag menar, alla som såg fotbolls-VM, de fick ju åtminstone en påminnelse om hur extremt viktiga fasta situationer är i fotbolls-VM.
Och första ytan ska
blåvitt har släppt in enormt många mål på fasta situationer, men han släppte in 4 mål mot Sirius på fasta situationer som kostade 6 poäng totalt. Och här släpper man in till en extremt billig fast situation. Det räcker ju en gubbe där, så det är ingen målchans. Fjärde målet, jag menar då
Paulinus tittar lite till vänster och två kärlek.
Ja, men jag tänker snarare på vad som händer efter skottet på returen. Det är, ja, det är en spelare som går på den här returen och det är Häckenspelaren,
fan heter
han? Viktor Lundberg för AIK-spelaren där. Han går på returen, de övriga i blåvittbacklinjen står och tittar, så att vad ska målvakten göra på det när han inte får någon hjälp från försvaret? Nej. Där har jag lite kritik mot spelaren då, men sett i säsongen som helhet så tycker jag inte det är spelartruppen som ska lastas för det här, utan man har hopplösa förutsättningar helt enkelt.
Hade de ramlat ur om det inte hade funnits så mycket sämre lag, eller? Känns det så, va? Det finns lite för många räddningsplankar, är det inte så?
Jo, det kan jag väl hålla med om. De har nog varit där nere då och tampats, men ja, de ska väl ha ganska tur att det är en 16-lagsserie numera.
Jag gjorde en uträkning för det är väl 2-3 matcher sen. Kommer inte ihåg den exakt i huvudet, men där kommer jag fram till att IFK Göteborg med liksom ett annat spelsätt, ett spelsätt som mer hade utgått från försvarsspel, defensiva fasta och sådana grejer, hade haft åtminstone 10 poäng mer, tror jag kom fram till. Och adderar man på Elfsborgs matchen som de inte ska kryssa hemma, utan den hade de vunnit med ett normalt försvarsspel, så har vi ännu fler poäng. Så jag menar, jag tror att IFK Göteborg med en mer erfaren tränare som har varit i den här situationen tidigare, som satt en tydligare spelidé från början, eller en mer kompatibel spelidé från början, ja, då hade IFK Göteborg legat någonstans i mitten av den här allsvenskan. Truppen är inte så dålig att den ska ligga nere i botten och skvalpa.
Mm. Vi går vidare. Ja, vi går bara från tränare till sportchef. Det är inte så mycket mer än det. Det handlar om skriverierna kring Mats Green. Ska jag köra lite från Robert Laun. Han har varit ute på Twitter och skrivit här. Jag läser upp. För en fotbollsledare finns egentligen 4 alternativ till att ge ut information som rör klubben. Årsmötet, egna kanaler, media och öppna annonserade supporterträffar. Att istället styra upp enskilda träffar och där ge information endast till utvalda supporter, dessutom risksupporter, ett brott mot föreningsdemokratin. Fans som använder ett hot- och våldskapital ska under inga omständigheter belönas med en plats först i informationskön. Jag står bakom att fotbollsledare ska ha en dialog med alla, men den ska vara öppen och måste då rikta sig till alla. Att som i det här aktuella fallet prioritera företaget just risksupporter är helt oacceptabelt ur ett kamratföreningsperspektiv. Om detta bör konsensus råda. Det handlar alltså om Mats Green och det här som Offside skrev om att han hade kopplingar till risksupporter, valsupporter runt Blåvitt. Vi hade Alexander Axén som uttalade sig om det där igår också. Det blev där twittrade Laud, det var ju han som tyckte att det var okej. Okay. Alltså jag tyckte att de slarvade lite där han, de skulle ha ställt någon följdfråga, han skulle pratat lite mer och förklarat exakt, för nu lät det som att han tyckte att det var helt okej.
Okay. Men Axén är ju ingen journalist. Nej. Och jag menar de här experterna i tv-studierna, de är säkert jättebra, eller de är jättebra på att förhålla sig till det fotbollsmässiga, men så fort det blir liksom lite mer komplicerade frågor som ju den här kring Mats Green och huliganerna är, så får de svårare att landa rätt. Jag vet inte, du läste ju den där tweetsen ganska snabbt där nu, men alltså jag tycker att man ska prata med alla som en klubb. Är du klubbledare så får du snacka med både liksom direktörer och före detta fängelsekunder. Ja. Det är ju inga konstigheter, för alla de här människorna samsas på fotbollsläktaren. Ja. Men du måste ju göra det lika för alla. Har du något att säga, då kallar du till en supporterträff, eller du tar det på årsmötet, du informerar i samband med matcher, eller du pratar om det i media, så att samma information går ut till alla. Mm. Och har man till exempel något att säga till supportrarna, ja, då kallar man till en supporterträff och så informerar man vad det är. Här skulle IFK Göteborg göra en värvning av Gustav Engvall, en kontroversiell värmning. Varför går Mats Gren till våldshuliganerna och varför går han inte till supporterklubben Änglarna? Kan någon förklara det för mig? Alltså, hur kan man välja att gå till de som har skaffat sig en position genom ett hot och ett våldskapital istället för en seriös, fungerande, jättefin och bra supporterklubb som Änglarna? Liksom? Om man nu ska välja ut den som ska gå före i kön. Man ska väl liksom inte legitimera och bekräfta den typen av supportrar genom liksom och ge dem första king och få ta en diskussion öga mot öga kring huruvida en spelare ska värvas eller inte. Alltså då ger man ju dem en jättelegitimitet. Det är klart att de tycker det är fantastiskt. Ja, det är ju, alltså Wiseman älskar ju att de får sitta i det sammanhanget, att de ges det förtroendet, att de får det inflytandet. Mm. Här skulle ju Mastén kalla till en supporterträff, bjudit in alla supportergrupper, gjort det öppet. Mm. Eller så skulle han helt enkelt skrivit på hemsidan: nu ska vi värva Gustav Engvall, vi förutsätter att alla blåvita stöttar honom, och sen är den saken över. Ja. Sen ska ju inga supportrar liksom för den skull bränna sönder bilar eller hota familjemedlemmar eller vad det nu var, Axén. Det måste ju räcka med att kommunicera, ja, ut det liksom. Ja. Eller om det nu är ett väldigt känsligt läge, samla alla supportergrupper, gör det öppet, ge inte förtur åt risksupporterna. Det är där som är min kritik. Nu handlar det om någon diskussion att de här försvarar sig med att ja, men man måste kunna prata med alla. Ja, det är ingen som har sagt något annat heller. Det är, nej, klart man kan prata med alla, men man ska ju inte just prata med risksupporterna. Nej. Eller exakt. Håller du med?
Nej, men jag håller med, för att, exakt, jag förstår vad du menar, för att nu, Laxén är ju inne på det också, det är ju så han pratar om att man ska prata med alla, men den största kritiken är att du ger makt eller vikt till en viss grupp, ja, och inte alla grupper, och det är det som är problemet.
De har ju en, till exempel supporterklubben, ja, Änglarna.
Men folk verkar inte riktigt förstå den biten när man står och uttalar sig om det i, nej, vissa fall. Jag tycker också att det är oerhört märkligt, och när vi har pratat om Mats Gren och suttit och liksom snackat om vad är det han har, vi snackar om vad är det han har på någon som gör att han fortfarande är kvar. Mm. Men här känns det som att det är ganska självklart varför,
ja,
han är kvar.
Ja,
det får han ju, och det här är ju för jävligt rent ut sagt om det ska påverka det sportsliga. Då undrar man ju liksom, de här supporterna då som ger honom makten till att sitta där, förstår de inte vad det är som håller på att hända med deras förening? Och Mats och alla andra som sitter i styrelsen, varför har de inte lite mod och karaktär och gör någonting åt den här situationen? Det kan inte hålla på som det gör nu. En före detta, snart före detta storklubb, låter det se ut som det gör med en sportchef på det här sättet. För mig är det helt...
Nej, men klarar man inte att driva, ja, en fotbollsklubb utan att ge förtur och vara tvungen att skaffa sig stöd från den här typen av sport, då är man ju inte en tillräckligt stark ledare. Då ska man ju inte vara i en fotbollsklubb. Om man inte, nej, klarar liksom att ha ett rättvist förhållningssätt till alla supportrar, utan att man måste liksom skaffa sig förtroendekapital hos de här grupperingarna, som kan vara väldigt jobbiga att ha respekt för, eller ha efter sig. Jag har respekt för det, jag förstår det, att det är jobbigt att vara fotbollsledare, ja, och få de här emot sig, men om man inte klarar det, då ska man inte vara klubbledare. Så
det är ju lite 51%-regelns baksida på något sätt, att alltså det här händer ju inte i en klubb i England till exempel. För att de ägarna där och klubbdirektörer och sånt, de sitter så säkert. För att det har i alla fall inte att göra med vad supportrarna tycker. Och det
kolla
måste
Mike
vara...
Ashley. Ja, han har hållit
sig kvar.
Dra i 100 år liksom fortfarande.
Precis. Men sen så förstår jag ju också att man vill ha dialoger med alla supporterfalanger. Herregud, alltså vi kan ju stå ibland på träningar. Och så efter träningarna, om det är en klubb i kris, så ser man någon person som man vet kommer från en lite mer extrem supporterfalang som vill snacka med tränare och sådär, så att det är ju inget märkligt att just där sker en dialog, men det är som ni säger ju att det är ju lite fel när man bara pratar med just den grupperingen och inte med alla, det är ju där problematiken ligger i det här såklart.
Precis där problematiken ligger, och det är ju jävligt viktigt det du säger, för jag menar 51%-regeln och för föreningsdemokratin, den är ju något jävligt bra, något jävligt vackert, och som liksom Sverige borde sprida över fotbollsvärlden, för det är egentligen mycket bättre att fotbollen är organiserad på det sättet som den är i Sverige jämfört med hur den är organiserad i till exempel England som du nämnde. Men då är det också jävligt viktigt att det råder klara skott där. Det får som i Blåvitts fall nu inte uppstå tveksamheter eller frågetecken kring vilka är det som bestämmer. Är det medlemmarna eller är det en huliganfalang? Mm. Det måste vara vattentäta skott. Det här måste vara principiellt. Man kan aldrig, oavsett vad det gäller för frågor, fråga enbart går till en huligangrupp. Även om det finns massa skäl för att det kanske skulle kunna vara bra i just det här enskilda Gustav Engvall-fallet, så måste det vara principiellt, för att det får inte råda några tveksamheter, för att då river man hela balansen kring just 51%-systemet som vi har.
Mm. Med det sagt så tycker jag ju att Mats Gren borde alltså han borde inte försvinna baserat på just den här grejen egentligen, utan det ska ju vara på sportsliga grunder först och främst, för att där har han ju inte levererat på väldigt, väldigt länge. Så att på det
Hattam
sättet...
Hattam Al-Sami levererade han. Sen var det inte så mycket mer. Men jag läste ju ganska snabbt från din Twitter, Laul, men vill man engagera sig mycket i den här så kan man ju följa med på din dina tweets,
för det är
ingen som är så engagerad i den här frågan som Robert Laul, känns inte som. Men det jag tycker också man ska komma ihåg här, vi riktar mycket kritik mot Mats Gren, absolut, vi har pratat om Poyashbagi, men det här ligger också i grunden i IFK Göteborg. Det finns ju folk som kan välja att göra sig av med Mats Gren, och det är väl där också det svagt ledarskap. Det är inte så att de står på sig liksom, för klubbens bästa, kan man ju tycka.
Ja eller nej, eller vad man ska säga. Så många av dem är ju ganska nytillträdda. Jag menar klubbdirektören Max Markusson, som ju verkar vara en kapabel man, har ju inte varit på sin post så länge. Och det är väl kanske naturligt att han, det första han gör, inte är att sparka sportchefen. Det förstår jag liksom. Jag förstår de uttalanden han gör. Jag förstår att han vill liksom göra en noggrann genomlysning av situationen, och jag sitter ju inte heller och säger att Mats Gren måste avgå på stående fot liksom. Jag menar, spela klart den här säsongen, fokusera på att rädda kontraktet. Alla måste ju göra sitt för att rädda det här kontraktet, och sen kan man bara titta på de organisatoriska bitarna. Det är klart att Markusson och klubbdirektören och styrelsen måste ha liksom någon form av förberedelse för att göra ett skifte på sportchefspositionen och kanske tränarpositionen också, det får man väl se. Men det kan de jobba med parallellt här nu. Men jag förstår att man liksom inte i det här läget nu bara, nu ska han sparkas och nu ska han sparkas, utan det tar man efter säsongen. Därför är det, tycker jag det är lite för, jag förstår vad du menar när du säger att det är svagt ledarskap och så här, men jag tycker lite för tidigt att väcka den frågan, att även bara dundra mot Marcus. Men det här var ju, mot styrelsen, än så länge har jag
fullt. Vi satt ju och pratade om det för ett år sedan, att vi tyckte att han skulle bort.
Jo, men då fanns alltså ju inte ens den här klubbdirektören.
Nej, men det
plats,
fanns ju någon
liksom,
annan som satt där
och styrelsen hade knappt tagit över då, mig veterligen. Mm. Men absolut, det var ett bra läge att göra sig av med Gren inför förra säsongen, men det gjorde man ju inte, utan man gav ju honom ytterligare en chans då med det här nya projektet, och det har inte gått så bra.
Två frågor, jag ska ställa en och sen ska jag ta någon därifrån. Vem ska ta över som sportchef?
Ja, men Tobbe Hussein ska väl lägga av nu. Kan inte han kliva in?
Jo, alltså det är ju vanligt, och det blir bra med Mild när han gick från spelare till sportchef under en annan väldigt turbulent IFK-period. Så det är väl naturligt liksom att tänka i Tobias Hussein-banor. Jag har ju länge varit inne på att det finns en bra resurs i Göteborg i Karl Fager, som är en jävligt begåvad person som jobbar som agent nu. Det är väl möjligen det som i så fall ligger honom i fatet, och möjligen att han också en gång hade en liknande position i Häcken, men nu är inte rivaliteten så stor.
Men han var väl inte i luft,
va? Ja, precis. Ja. Nej, men det är en jävligt kompetent person, men
bra förslag. Men
ofta när man får den här frågan, vem ska ta över, det är lite svårt att hitta namn. Alltså, så jävla komplicerat är ju inte sportchefsjobbet. Det är ju ingenting du inte kan lära dig på hyfsat kort tid, om du liksom har en grundförståelse för marknaden, för fotboll och för liksom föreningar, hur de fungerar. Jag menar, har du de tre benen, för de grejerna är ju jävligt svåra. Sen liksom med ekonomin och sätta sig in i de bitarna och bygga upp ett agentkontaktnätverk. Jag menar, det tror inte jag är så jävla komplicerat. Eller det vet jag, för jag har ju följt fotboll i 20 år. Jag vet att det inte är så komplicerat. Jag har ju suttit och förhandlat med sportchefer som aktiv spelare också. Så att vill IFK Göteborg hitta ett namn, så det är klart att de tar in 10 kandidater snabbt och gör en utvärdering.
Ja,
vem är bäst för jobbet? Det är liksom, det är inte vem ska ta över, är inte frågan. Här behöver man komma liksom till ett beslut och göra ett snyggt avslut med Mats Gren.
Jag håller mig också till en före detta spelare, Tobias Hysén eller Fager funkar också för den delen, med Jonas Henriksson eller någon sån, för att jag tror att då kan man också få hem det kapitalet som man behöver i spelare som har varit där tidigare, som kan tänka sig vända hem. Under den sportchefen som är nu så tror jag inte någon av dem kommer komma hem.
Men vill man ha det så är ju Svennis det ultimata namnet, för att han skulle ju sannolikt skapa en helt ny bild av Blåvitt.
Jag hade nog hellre sett i Tobias
Hysén. Men då är det väl frågan liksom ska du vara sportchef? Det absolut viktiga skulle jag säga, det är att lägga tid. Det är fan inget 9-5-yrke, utan det här är 80 timmars veckor snackar vi om. Det är ju för fan mer jobb än att vara journalist. Så att du ska kunna lägga tiden. Jag vet inte fan, min invändning mot Svennis är inte hans ålder eller någonting.
Det är hans pengasug.
Det är möjligt. Det är möjligt, men det är snarare ha Svennis en 80 timmars vecka i sig året runt här nu de närmsta 3 åren. Där är jag till och med själv lite tveksam mot min egen idé som jag lyfte i en krönika en gång.
Hugo Molander frågar också. Bör Poja gå?
Jag tror så här. Om man tittar på det på lite sikt, jag vill inte ställa mig upp och säga att Poja Asbaghi måste få sparken för att han är en dålig fotbollstränare. Jag tror att han är en jättebra fotbollstränare. Ja. Det här har inte blivit riktigt rätt. Jag tror, tar man in en ny sportchef, som man ju kommer göra förr eller senare, så kommer den sportchefen vilja sätta sin tränare. Ungefär som vi hade en situation i Hammarby här nu för ett tag sedan, den här dansken fick gå och Jesper Jansson kom in och ville sätta sin tränare. Väl, det brukar ofta vara så. Så att jag tror att när Blåvitt skaffar en ny sportchef, vilket de ju kommer göra förr eller senare, så kommer förmodligen även Poja att lämna förr eller senare.
Mm. Jag tänkte precis säga detsamma. Man kan ju antingen välja att sportchefen blir den som är lite mer framstående i en klubb, eller så är det tränaren. Och jag menar, både i Djurgården och AIK, Hammarby, där är ju sportchefen över tränaren. Och det är så i MFF också. Och det funkar ju bra i deras fall liksom. Så att skulle det vara så att det kommer in en sportchef som vill styra i princip allt, så lär väl han antagligen välja om Poja då är den rätta vägen, eller om han vill köra på någonting annat som det brukar vara.
Jag tror inte att de ändrar innan säsongen är slut.
Jag tycker inte att de ska göra det här.
Jag tror att Poja kommer ha lärt sig jättemycket av den här situationen. Han har ju, kommer ju då verkligen stor nytta i sin tränarkarriär av den tiden i IFK. Jag tror att det kommer gå.
Men det som blir med Poja är ju att Poja, han gick ju in med en så pass hög svansföring kring det här nya ändå. Nu har han ju fått backa på vissa delar. Han har absolut. Ju tagit bort sin trebackslinje och ersatt med en fullbackslinje.
Han har ju pratat om att centralt sett så är det lika många mittbackar.
Ja, jag vet.
Men det är absolut.
Men det är också för att han ska slippa få den här diskussionen som jag till exempel för nu då, att du tog ju bort din trebackslinje och kör med en fyrbackslinje. Han vill ju liksom skydda sig mot att han har ändrat sig. Men det är klart som fan att han har ändrat. Det är en stor skillnad att spela med en trebackslinje.
Du kör ju den diskussionen hårdast i hela
Sverige. Ja, fyrbackslinje. Och det är i grunden bra. Den fyrbackslinjen skulle sats från början, givetvis. Men du tappar liksom också någonstans lite av din auktoritet när du går in så tydligt på någonting och sen så börjar du ändra det. Och nu kanske han snart spelar med 2 forwards här för att rädda kontraktet, och då har vi ett 4-4-2, det som han sa att han aldrig skulle spela typ. Och att sen ytterligare en gång börja om igen, jag vet inte. Ibland blir det bara fel fastän man är en bra och kompetent person.
Absolut. Sen är det oerhört svårt också när det ändras så pass mycket som du var inne på innan, när det gäller spelarna.
Ja, verkligen.
Affaner kom in och det kändes som att okej, han behövde som 4-5 alternativ från AIK. Men det var ändå han, Göteborgs grabb sa utifrån, som skulle funka. Och det har ju inte alls slagit väl ut. Och sen har de bytt massa spelare på det.
Ja, det är ju som ni säger, att det är ju bra att kunna ändra sig. Absolut, under säsong. Men du tappar ju spelarnas förtroende. För att de vet ju inte riktigt vad det är som gäller. Det tror jag säkert kan sätta sig mentalt också. Att de tänker att shit, vi är inte tillräckligt bra för att kunna behärska ett visst spelsätt. Nej. Och att det på något sätt blir lite att en törn mot självkänslan. Men
det där är jävligt klokt. Det du säger nu. Alltså att det skapar en osäkerhet hos spelarna när man gör en förändring. För de förstår ju precis som alla andra att okej, vi behärskar inte riktigt det här spelsystemet, och nu måste vi smyga över till något annat liksom. Det är klart att det avgör ju inte allt, men det är klart att det är ju inte bra. Det hade ju varit mycket bättre om det var tvärtom. Så det där är en jävligt relevant iakttagelse.
Man tänker på många av de förlusterna som Göteborg har åkt på, så är det ju ofta så här att man har tappat ledningar och sådär. Och det tyder ju på att det är någonting som inte står rätt till mentalt. Alltså att man att när man får ett mål i baken med tre minuter kvar, så tänker man att oj, nu kommer ännu ett mål komma. Och det är ju inte, det är inte så man ska tänka om man är ett välmående
fotbollslag. Nej, men det är väl det som är skillnaden på modet som var mot Malmö FF borta och de här matcherna mot Sirius eller Norrköping. Att då var det så pass tidigt på säsongen, så då hade han fortfarande ett, alltså spelarna tog in det och trodde på det han sa. Men nu, ja, nu är det inte så länge, och det är därför man förlorar matchen. Vi släpper Göteborg. Det var en halvtimme med lite örfila hit och dit, men även det är klart vi har förståelse för situationen, och vi tycker inte att
jag tycker det var en konstruktiv debatt. Jag menar sportchef och tränare, det är ju de som nu kritiken ska rikta sig mot. Vi ska inte hålla på såga spelare och till höger och vänster. Jag menar, det kan ju verkligen påverka ett lag ifall vi hade stått här och hamrat på enskilda spelare liksom. Men det är ju inte det diskussionen handlar om. Här riktar vi oss mot makten.
Som vi hamrade
sparkar uppåt.
Som vi hamrade på i en OS-podd för något år sedan. Ja, kommer inte ihåg vem det var vi pratade om. AIK Hammarby.
Bra inspel där.
Jag kom på det. Underbart, ni fick ju skratta i alla fall. Återigen 1-0. Återigen en straff AIK. Den här gången gick den inte i mål. Däremot så tog han ju revansch sen Henok Goitom och tryckte in ettan. Och vi kan börja med Goitom. Det var ju du, Laul, som hade en teori om hans straff, att han helt enkelt tog på sig för många saker att tänka på som gör att han inte klarar av att slå in straffen. Vad var det, att man klarar att tänka på tre, men han tar på sig fyra, så istället för att gå fram och bara dunka in den och slippa tänka på för många saker, så krånglar han till det. Ja, och då hänger inte gärna med.
Nej, jag har en högst ovetenskaplig analys kring att han tar på sig fyra liksom tankar, och hjärnan klarar bara att hantera tre. Ja. Alltså han ska hålla koll på sin ansats, att han stannar upp, och sen ska han få igång den ansatsen igen utan att stå helt stilla, för det får man inte göra under nya reglerna. Du får inte stanna, utan du måste liksom hela tiden vara framåt. Så där har du en grej. Sen ska han hålla koll på Viland, vilket håll lägger han sig åt, för att han vill ju vänta ut målvakten där. Och sen ska han hålla koll på vilken då hörn han ska slå bollen i, eftersom man måste lägga den i motsatt hörn till var Vilan lägger sig, och sen måste han ha fokus på sitt tillslag. Och där kommer den fjärde grejen in, tillslaget, och han träffar ju bollen på knölen, så att han klarar alltså att utföra liksom tre tankar klarar han att hålla i huvudet samtidigt, men på den fjärde tillslaget blir det fel och träffar bollen på knölen istället, och då viker den sig för långt utanför målet.
Det är nu
jag har ingen aning om det är så, men när jag såg den straffen så tänkte jag bara, fan vad många liksom moment han har i sitt huvud när han går fram hit nu. Han har så många moment så att det blir ett moment för mycket.
Han sa ju själv också efter matchen att han ser ju att Vilan lägger sig tidigt. Ja. Och han tänker ju bara att jag ska bara lägga in den här bollen.
Han kanske blir lite överraskad. Det, han bara, du vet,
nej, men jag tror det är så att det är de här, ja,
och sen så har han Bayern-klacken precis bakom där som gör sitt bästa för att distrahera honom. Vi hade Borges som gick fram och psykade honom lite på portugisiska precis innan. Det var nu rätt många parametrar. Men starkt att kunna resa sig som man gjorde ändå, för att han var inte bra i matchen.
Klassmål är han gör sen.
Ja, verkligen.
Verkligen. Det är ju riktigt fint.
Just det här, kunna ta sig. Han sa ju det också, att det enda han sprang och tänkte på under matchens gång, det var, han hörde inte publiken, han tänkte inte på de andra spelarna. Det enda han fokuserade på var att försöka tänka positivt hela tiden och försöka ta sig ur den här negativa tankebanan som började komma.
Men han var ju bättre efter missen.
Ja, men alltså han spelade upp sig lite grann, men det var ju fortfarande inte en av hans bättre matcher. Nej. Och ändå lyckas han göra den typen av avslut mot Hammarby och dunka upp liksom matchens enda mål. Det säger ju oerhört mycket om hans psyke.
Men det är ju intressant i målet, för där kommer de ju 2-3 med vad heter han som är bollförande där?
Tarik.
Ja, precis. Han är bollförande. Och de har egentligen tre Hammarby-försvarare som försvarar jävligt tätt. Normalt sett liksom, så i Goitom där, så kommer lite in från vänster, så ska ju han liksom dra ut istället och få passningen utåt, men han liksom löper in bakom de här tre centralt stående Hammarbackarna. Det blev en jävla liksom udda utväxling på det anfallet, och det ställde ju uppenbarligen Hammarbys försvarare helt, för att han blev ju helt totalt fri där. Och sen i avslutet, som ni säger, det är ju Det tänkte han bara på en sak. Jag ska dra bollen rakt upp i närmsta krysset och då sitter den ju där också. Men det är ett intressant förlopp till att han får det här friläget. Att han liksom löper in bakom de tre. Det är lite ovanligt. Normalt sett drar man sig som sagt utåt till vänster som anfaller där. Men han är ju högerfotad så att han vill ju ha bollen hellre till höger. Och då gör han den luriga löpningen istället.
Mm. Det där bevisar också vilken trygghet AIK har. De bryr sig inte så mycket om att Hammarby har boll och Hammarby trummar på och sådär. Det spelar liksom ingen roll för dem om det står 60-40 i bollen för att de vet att de kan försvara, de vet att de kommer få möjligheter. Ja, och sen när de väl får det så liksom, ja.
De vet att de har sån jävla hög individuell skicklighet och det är precis det här med att beskriva det målet där, att det där är ju liksom resultatet av två spelares extrema individuella skicklighet, för de kommer i en ganska udda situation och de väljer en helt udda lösning just för att de är extremt begåvade fotbollsspelare. Och AIK kan ju spela sitt ramstarka försvar och lita på att förr eller senare kommer någon göra det målet. Man behöver ju fan inte göra mer än ett mål per match om att släpper in något. Svårare är ju inte fotboll.
Ja. Och det är ju, jag vet, Billbom pratade om det inför, att när du flyttar bollen mot motståndare så flyttas ju oftast motståndare, men det gör inte AIK. Och tittar man då liksom på hur mycket boll de ändå har här och försöker. Och man tror när man sitter och tittar på den här, om man inte hade sett allsvenskan, Hammarby har i den här matchen, men nej, så är det inte oftast när de möter AIK, för att de är så bekväma. Och så tar de där poängen och nu känns det ju som att, vi kan gå in på situationer och sådär, men det känns ju som att det skulle förvåna mig om inte luften går ur lite för Hammarbys del efter det här. Jag tror inte att de kommer tro att de kan vinna SM-guld.
Nej, sen var det ju marginal också. Det hade ju kunnat gå på ett helt annat sätt. Om vi tänker Sandberg där, det är en stolpe ifrån att hans avslut går i mål. Alltså vi har George som är kanske, alltså vad kan det vara, 2 centimeter offside. Jättenära att han är precis i linje. Vi har den här straffsituationen på slutet. Så det var ju en jämn match.
Absolut.
På många sätt. Det var en otroligt underhållande match. Och man ska väl säga någonting också om publik och sådär, att det var fullsatt.
Ja, det var mäktigt.
Ja, det var ju en otroligt speciell dag på många sätt och vis. Jag tror ju dock att de flesta Hammarbyare såg liksom, eller tycker att Bayern spelade faktiskt, alltså gjorde en ganska bra match. Men man hade liksom inte det här flytet på sin sida som AIK hade. Men såklart starkt av AIK också, trots en missad straff, att kunna vinna matchen. Det är ju samtidigt jättestarkt det också.
Men AIK, nu följer inte jag allsvenskan så slaviskt som jag gjorde tidigare, men för mig är AIK, det är ju klart bästa laget i den här serien, överlägset bästa laget på så många plan liksom. Och det säger ju någonting att de vinner båda matcherna mot sin närmsta rival här nu då. Ja. Visserligen med uddamålet, men ändå, alltså, de vinner helt enkelt båda matcherna mot den närmsta konkurrenten som ligger närmast i tabellen, och AIK kommer vinna den här allsvenskan, och de kommer göra det rättvist för att de har den bästa och bredaste truppen och de har gjort mest rätt liksom. Det är inte så jävla mycket att snacka om. Alltså. Det fäller avgörandet till slut även i en sån här jämnmatch. Att det är laget som är, de är inte så jättemycket bättre än Hammarby, men de är klart lite bättre.
Ja, men alltså, jag håller med dig om de här situationerna som finns, för att det är väldigt små marginaler, för det är klart att han kan blåsa straff när bollen tar på handen på Per Karlsson, och då man kan missa den offsiden. Men på något sätt, om man tittar över en hel säsong som Blaulin, så blir det ju så att man faller ju ändå mot AIK, för de vinner ju de här matcherna, de har gjort det hela året. Rashid i sena avgörande, det är alltid någonting som går deras väg. Det känns som att de har det den här säsongen. Så även om Hammarby gör en jättebra säsong och har varit bra i många matcher och absolut skulle förtjäna att vinna ett annat år, så gör de inte det här året, för att AIK, jag håller med att de är klart bättre, sen har de flytit med sig i situationen där man ska ha, och det har ju oftast ett bra lag.
Ja, och så att de har liksom så hög individuell skicklighet.
Men
jag menar, för Hammarby ska man ju säga att, jag menar, det är ju någonstans en större prestation att Hammarby har gått så jävla bra i år än att AIK vinner allsvenskan, skulle jag säga. Ja. För mig då, som liksom har trappat ner på att följa allsvenskan, egentligen mer förvånad över att Hammarby går så fantastiskt bra. Så att, herregud, Hammarby har ju oavsett hur den här säsongen slutar gjort en fantastisk säsong och har skaffat sig ett jättefint läge att bygga vidare till nästa.
Högst tippade Hammarby i våran bibel var åttonde plats tror jag. Sen hade nästan alla AIK. Så det är klart att prestationen i så är ju, de har ju verkligen överraskat. Att Norrköping, Malmö och AIK där uppe, det hade ju alla räknat med.
Ja, men AIK har ju investerat ohyggliga pengar inför den här säsongen. Jag menar, de plockar hem Sebastian Larsson. Jag menar, det är ju en av de, alltså det är en av de bästa allsvenska värvningarna som någonsin har gjorts. Det är ju på nivå med Henke Larsson, Marcus Rosenberg, Anders Svensson. Det är en av de fem bästa värvningarna i allsvenskans historia, skulle jag säga, att kunna plocka hem Sebastian Larsson till en redan så stark typ. Så får man in Sebastian Larsson. För fan, hade IFK Göteborg fått in Sebastian Larsson, nu har du förfalliga trea i allsvenskan. och den gubben tar AIK liksom, som redan har en kanontrupp. Det är klart att man blir bäst då.
Men också att de tar och plockar hem en spelare som de faktiskt behöver. Alltså där var ju ändå ett litet tomrum att fylla, eftersom att Bahoui lämnade och Yashin lämnade. Alltså, de har ju hela tiden sett till att de inte har någon lucka att fylla, exempelvis när de får alla de här skadorna på mittbackar tidigt in på säsongen. Då hittar de en kille i Oddevold som bara kan gå rätt in i startelvan och gör det hur bra som helst. Robin Jansson, alltså, som har gjort en fantastisk
säsong. Vi var väl på den enda matchen där det ramlade ihop. Då var mot Norrköping 3-3 hemma. Då sa ju Rickard,
men vem klev av då? Det var ju Per Karlsson som klev av. Efter han hade klivit av.
Då sa Rickard att du kommit till ett läge där man kände att nu går det inte, för att då var du spelat på olika platser som inte riktigt, alltså du är van vid att titta höger som, så får du kolla, alltså du vet så här, det blir för mycket olika positionsbyten, och då följer de igenom, men det är den enda gången.
Men de har ändå, ridit igenom allt det här, och korsbandsskador och hit och dit, och det är ju tack vare deras breda trupp, alltså inte minst, men det är ju också någonstans att spelarna måste ju känna sig oerhört oerhört bekväma i det här spelsättet 3-5-2, alltså de har ju sånt fruktansvärt tålamod, och alla vet exakt var de ska vara någonstans och sådär. Och det behöver man ju om man ska hålla hela vägen och vara kontinuerligt bra. Alltså AIK har ju inte varit starka under vårsäsongerna de senaste åren. Helt plötsligt gör de en fantastiskt stark vår, och så avslutar de med att som vanligt vara starka på
hösten. Tänk också hur mycket vi tänkte på Robert Lundströms fina inledning, så blev han skadad. Och sen försvann Rasmus Lindqvist. Båda de två är superfina under våren. Och de har ju inte varit med under ganska många matcher. Nu var ju Lindqvist tillbaka, så det finns ju jättemycket kapital att ta av.
Jo, men så plockar de en kille som sitter på bänken i Dalkurd, alltså Rashidi som går in. Alltså allting har ju klaffat egentligen för AIK.
Men jag håller med, det har du rätt till, Alma, att Hammarby så sett är ju det laget som har
överraskat mest positiva överraskning skulle jag säga. Sundsvall får man väl ha in där någonstans.
Ja, verkligen.
Absolut. Sen är det väl lite att man var osäker, alltså man visste inte hur bra Djuric skulle vara till exempel.
Nej.
Alltså man visste att det är en duktig fotbollsspelare, men det var länge sedan vi såg honom nu. Alltså man vet inte vilken nivå de håller. Alltså han har ju burit Bayern den här säsongen på väldigt, väldigt många sätt. Det har varit oerhört bra. Och inte minst i defensiva arbetet tar han på sig mycket, och han liksom eldar på. Alltså det är ju en fantastisk spelare. Och Junior som har varit ännu bättre i år jämfört med förra året. Alltså det var ju ändå en stumma av spelare. Tankovic som inte kom upp i nivå i höstas har gjort det betydligt bättre i år. Och Hamad gjorde en fantastisk vår och så vidare. Det har ju hela tiden funnits spelarmaterial till att vara där uppe. Så egentligen är det ju konstigt att vi har tvivlat på det. Jag tror att det var mycket det här med Mikkelsen som gjorde
man visste inte Bilbo och Mikkelsen var...
Ja, där kom assisterande tränaren in. Liksom, hur kommer det gå? Kommer han klara av att axla den rollen? Herregud, med facit i hand. Så, alltså, det finns ingen tränare som passar bättre in där än Stefan Bilbo.
Stefan Bilbo är en framtida förbundskaptens aspirant skulle jag säga. Ja. Han är jävligt bra. Han är jävligt klok. Och han är imponerande på så många plan. Liksom, från där att han plockade av stjärnorna där i matchen innan, vilka var
Sirius,
där de liksom inte levererade, ta sådana beslut och få spelarna med sig på det. Blir inget jävla... Du intervjuade ju Hamad liksom, och han visste, man blev lite grinig, man köpte det liksom. Han har snabbt byggt en jävla fin respekt där. Han är ju ett typexempel på ett lag som spelar en ganska så här kontrollerad fotboll, men ändå en ganska underhållande fotboll. Liksom, han är ju liksom mellanvägen mellan den här diskussionen vi hade om Blåvitts tidigare, och att 4-4-2 skulle vara någon extrem brottarfotboll enbart, eller att 3-4-3 liksom är lösningen på allting. Han har ju en mellanväg här. De växlar väl lite, det är väl lite 4-3-3, det har väl varit 4-4-2 i vissa matcher. Men spelar liksom en ganska passningsorienterad fotboll i en strukturerad ram.
Lite mer flair.
Och den är klockren. Jag tror att han är en framtida förbundskaptens aspirant. Inte nu, men han behöver...
Han, vet du varför han funkar också
han
bra
behöver
som förbundskapten? Han skiter i vad andra säger.
Ja, exakt.
Han kör sin linje.
Han är ingen populist, utan han lyssnar inte på hur det fladdrar liksom runt omkring och så, utan han kör sitt. Och han har visat att han går in och hanterar i en så stor klubb som Hammarby med den tuffa miljön. Ja. Det innebär, och mycket imponerad dessutom efter det här derbyt med alla känslor. Han intervjuas direkt på slutsignal och han har ingenting att säga om de här straffsituationerna. Nej. Det där är ta mig fan en fotbollens hedersman. Det där, att gå in och lägga undan det som antagligen bubblar i honom. Men att veta det, att jag är professionell, vi vill ha en fin fotbollsliga här, vi vet att domarna inte ska ha mer skit, och gå in och bara vara helt iskall och hålla sig till matchanalys, fastän Axel Pileby står där liksom och pepprar med frågor och försöker få honom liksom att rasa mot de här situationerna. Nej, han är för stor för det, han är för god för det, hans lag har förlorat, men han behåller värdigheten. Så att jag är ohyggligt imponerad av Billborn.
Jag tyckte också det var lite så när jag åkte ut den här träningen och ställde en fråga till Hamad, och jag pratade med Billborn om det. Jag var ju, alltså jag tänkte ju ändå tanken av att någon skulle kunna, ja du vet, så här, bli lite sur eller inte vilja prata om det. Ja,
vi vet ju hur de är lite. Alltså det är ju speciella, spelare i Hammarby som ofta säger exakt vad de tycker.
Ja, exakt. Men i vissa andra klubbar du åker ut så kan det vara så att när du ställer den frågan till tränaren så vill han inte prata om det. Men Billborn drar istället upp exempel vad Gille och Mujo sa till honom. Och det vet han ju, att det här säger inte journalister, att det här kan jag ju skriva om jag vill, och det bryr han sig inte om. Så att de är väldigt, väldigt trygga med varandra. Ja, och det har ju skapat en vinnare kulturna, en sån som George, du var inne på det innan, kommit in och så är det väldigt raka rör, så att jag tror på sikt kan det bli jättebra. Ja,
men vet du vad det du säger där? Det är att liksom, jag kommer ihåg det så jävla väl när Lasse Lagerbäck satte fingret på det efter att han har varit förbundskapten ett år. Han pratade om en ny sorts spelare som var tvungen att ha liksom dialog och diskussion liksom. På den gamla tiden, då kunde Lagerbäck ta ut en startelva och så accepterade spelarna att okej, då tycker tränaren att det här är de bästa, och sen var det ingen mer diskussion med det. Sen kommer en ny typ av spelare in, lite Zlatan, Chippen, de här liksom, de vill liksom ha en motivering, eller att vad fan får inte jag vara med i startelvan för? Lagerbäck undrade vad fan ska jag behöva säga, att jag tycker de här andra elva är bättre. Men efter ett tag var Lagerbäck tvungen att inse att ja, de vill ha en motivering, de vill förstå det här liksom, för att det är en ny generation som vill förstå mer. Och jag menar, det är väl någonstans ett tecken på att mänskligheten utvecklas. Man liksom gör inte bara honör och rättar in sig ett led, utan man vill också ha en förklaring, man är mer ifrågasättande. Och den här balansen gör Billborn så jävla klockrent, för att han förklarar det här antagligen för Hamad, och då blir de inte sura, då blir det inget gnäll, utan då vinner han deras respekt och då växer han. Och det är så jag tror, precis tror att den nya framtidens tränare måste förhålla sig till sina spelare.
Vi ska vara kvar i Hammarby och vi ska prata om Jiloan Hamad, en spelare som var väldigt bra under våren, mer blek nu under hösten. Framförallt en spelare som ofta pratar och brukar föra sig väldigt bra, oerhört trevlig, vi har varit med honom på olika sätt. Men efter matchen mot AIK så var han lite förbannad och gick till attack mot Johannesson angående den här straffsituationen. Den är solklar, tar ju på hans hand, han har den utsträckt. Nej, den är solklar, det är inget att snacka. Domaren sa att han inte såg, men jag vet inte, det är lätt att bara säga så också. Det ska vara straff, det är dåligt av domarna. Han, Johannesson då, är jävligt snabb att blåsa mot oss. Jag vet inte, det känns som han har något. Han gillar att dela ut straffar mot oss. Jag tror han njuter av det. Det citatet, han går alltså till attack mot Johannesson som att han skulle njuta av att blåsa straff. Det är däremot inte alls intelligent.
Det är årets dummaste citat i allsvenskan med marginal. Jag vet inte hur övriga utmanar och hur hela listan ser ut.
Men Sonny, det är för mig är det dummaste.
Ja, Sonny säger jag.
Vad sa du?
Sonny och Tankovic har väl några.
Men för mig är det allsvenskans dummaste uttal. Det är så jävla onödigt att sprida det där liksom hatet och föraktet mot domare genom att säga att han njuter av att blåsa mot det. Och vad fan, ut och be om ursäkt, Hamad. Varför gör han inte det? Han vet ju att det är åt helvete fel. Där kan jag tycka att Hammarby som klubb är för svag i så fall. Alltså säger man en sån där grej att han njuter av det och verkligen eldar på det där, då har man ett ansvar som professionell fotbollsspelare att faktiskt gå ut och be om ursäkt för det. Eller gå ut och förklara sig åtminstone. Eller gå ut och ta en vettig debatt och visa att du har lärt dig någonting.
Efter de förlorade mot Djurgården så kommer Johan Wilen stå och snackar om de här avbrotten som var inför matchen. Det är precis som att de vet att det skadar oss. Och så var han inne på att Djurgården klarade avbrottet mycket bättre än Hammarby. Och så skyllde han en hel del på det och tyckte att matchen inte skulle spelas klart. Då pratar man med Hamad däremot. Och han vill inte liksom alls lägga det, utan det är lika för alla. Så det här är den enda gången jag har varit med om att han verkligen har liksom... kört på en linje som jag inte trodde att
man skulle göra. Man respekterar inte domarna när man gör så. Vad tjänar det till att uttrycka sig sådär, även om du är... Vad fan, Hamad gammal är han? 27. Han har väl spelat fotboll i 100 år för 27, fan. Så han har varit i den här situationen massa gånger. Det är klart att han klarar att lägga band på sig. Det är bara ett uttryck för att han inte visar domaren någon som helst respekt när han säger så att han njuter. För han vet att han har fel. Han vet att Johannesson inte njuter av att blåsa emot Bayern. Vad skulle Johannesson göra det för?
Sen vet vi ju inte om de har pratat med varandra, alltså utan att vi...
Nej, så kan det vara.
Han kanske precis har snackat med varandra innan han kom ut. Han är svinförbannad. Han kan inte...
Nej, men det var ju mycket känslor där såklart som bubblade upp till ytan. Han är säkert frustrerad på sin egen form också, skulle jag tro. Som ju har dalat lite jämfört med vad vi blev bortskämda med under våren och sådär. Men det var ju lite som vi sa, alltså Bayern har många profiler som kan gå ut i den där mixade zonen och säga precis vad som helst. Tankovic däremot, han var ju ganska lågmäld den här gången, sa inte alls speciellt mycket svar, det är oerhört kort på alla frågor. Så att med dem får man antingen får man en totalsågning mot något eller någon, eller så får man inget svar alls.
Vilan kan med göra grejer, och Padibba kunde på sin, när han var där, alltså du kunde säga vad som helst när de kom ut. Men
Paulsen är ju också en som verkligen säger vad.
Men det visar också att det är väldigt, att de är avslappnade i sin situation och i sin klubb, och det är ju ändå ett gott tecken. Sen är det klart att man ska inte säga som Ilona Mad gjorde nu, verkligen inte.
Jag tror att det vore oerhört konstigt om Stefan Johannesson går in med inställningen att nu ska jag svärta ner mitt eget rykte ännu mer. Alltså ingen dummare går in med den inställningen. Det är
dålig flora och dåligt uttryck.
Däremot så kan jag hålla med om att jag tror säkert att dummare i vissa fall kanske viker sig för uppståndelse på läktare och sådär, liksom, att man dras med i det, alltså då och då. Det kan jag däremot tänka mig, men i det här fallet, alltså när straffsituationen eller handsituationen sker där på slutet, så är ju faktiskt Bayernklacken precis bakom, så att där han kan man inte skylla på
var
det.
Var det straff? Hansen? Skulle han blåst?
Alltså jag hade inte tyckt att det var orimligt att blåsa, och det kändes, när man pratade med Per Karlsson efteråt, så kändes det som att även han kände på, han sa ju själv att han blev lite skraj. Men att det är en...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bedömningsfråga, att antingen kan man blåsa eller så kan man tycka att armen är i en naturlig position och så blåser man inte, men jag tyckte att det var
en 50-50 i det läget. Jag kände nästan så när jag såg den, att det är så här, blåsande är helt okej, blåsande inte.
Kom ni ihåg VM-finalen med VAR-beslutet där liksom? Det finns ju vissa situationer i fotbollen som teknik och sånt här aldrig någonsin kommer att kunna ge ett exakt svar på. Det här blir ju någon form av bedömningsfråga. Hur långt är spelavståndet mellan nick och bollen tar på handen, och är den då i en onaturlig situation? Ja, den kanske är i en onaturlig situation, men samtidigt är spelavståndet kort. Då ska man också titta på hur rör sig armen. Rör armen sig från bollen eller rör den sig mot bollen? Och ni hör ju, det är de här tre parametrarna ska domarna då uppfatta inom bråkdelen av en sekund. Och om du går upp till VM-finalen, inte ens med en kamera när de sitter och vevar, går det att få fram ett korrekt beslut i det, för att det finns liksom ett mått av bedömning. Man kan, jag tycker att man både kan blåsa straff och inte straff i den situationen.
Ja, jag säger 50-50.
Ja, jag kommer aldrig kunna... Nej. Det finns någon som hävdar att den är glasklar på alla plan, handsregeln. Jag säger inte att handsregeln är dålig. Jag säger bara att det finns situationer där det blir så fruktansvärt stort mått av bedömning, ja, så att det går att slå åt båda håll.
Jag håller med till 100%.
Alltså, jag kan inte säga att han gör fel domar.
Det hade varit
lika fel eller lika rätt att blåsa straff på det.
Det finns ju många straffar i år som och situationer som har varit alltså usla, där man verkligen kunnat liksom, när Rodic får straffa Hammarby vid ett tillfälle, han är utanför och det är en filmning, och de här straffarna mellan IFK Göteborg och Sirius är inte heller eller så här liksom. Men nej, jag håller med. Och sen så, man måste ju även, alltså det är klart att det finns domare som gör dåliga matcher, men domare är ju ändå på den platsen för att de under lång tid och med erfarenhet har gått igenom matcher och gjort ett bra jobb, annars klättrar du inte din karriär. Och då måste man någonstans kunna luta sig mot domaren. Och hur förbannad man än är för att man tycker att man borde få grejer, men han är ju ändå där för att det är en duktig man inom, alltså det är en duktig domare liksom. Ja,
däremot så målkamera, det är ju någonting som, det fattar jag inte. Nej. Bara inför
nej,
det liksom.
Nej, det ska vi in. Ja.
Det är... Men det är ju en exakt vetenskap i bollen inne.
Ja, exakt. Ja, det är ju snack.
Där är det jättebra med kameror. Det är ju som i tennisen, är bollen inne ute och inne över linjen liksom. Ja. Det är väl inga konstigheter. Men
det är helt sjukt
att
det har tagit så lång tid bara.
Ja, jag tycker det är ytterst märkligt.
Vi ska ta ett runda av. Vi ska bara rulla på till sista punkten som är BP mot Sundsvall. Vi tänkte vi går in på Sundsvall. Vi pratade ju om...
Vi ska inte prata någonting om Norrköping och MFF som jo, men det kan smyger vi... med här.
Ja, ja, men då smyger med kör vi, igenom, vi kör igenom det efter då. Men BP mot Sundsvall var för att vi snackade om det lite innan. Sundsvall gjorde så pass bra. Vi pratade om att Hammarby var den stora överraskningen, men det kanske är Sundsvall som ska ta den priset den säsongen.
Ja, alltså tittar man på Sundsvall hur de har på deras trupp jämfört med Hammarbys trupp. Jag menar, Hammarby har ju en förbannat jävla bra trupp nu. När man ser att alla de här liksom namnen som man inte riktigt visste vad de stod har levererat, så det är klart att det är en jäkligt bra trupp. Så att ur det perspektivet så är det ju de två lagen. Det är Hammarby och Sundsvall som har överraskat mest positivt i den här allsvenskan, så som jag ser det. Och kanske då Sundsvall om man liksom ska gå in i någon millimeterdiskussion ännu lite mer, eftersom ja, alltså det är ju spelare, jag känner ju inte till de här spelarna, Hallenius givetvis, men i övrigt är det ju spelare som jag har hört om.
Den svenska revolutionen har ju varit en succé.
Så att jag är jätteimponerad av Sundsvall. Jag tycker det är fantastiskt kul att, och det, vad fan, jag skrev en av mina sista krönikor innan jag slutade som krönikör på Sportbladet. Det var att jag skrev att Norrland är i kapp och förbi. Det var när Östersund hade vunnit över Hammarby någon premiärmatch här 2016, eller när fan det var, när Östersund gick upp i Allsvenskan. Då fick jag massa skit för det, att det handlar inte om Norrland, det handlar om bara om Östersund. Vad fan, nu har vi ju svart på vitt här. Nu är även GIF Sundsvall uppe på den övre halvan.
Det är så kul också, för jag var enda skrivande reportern på plats på Grimsta i fredags som såg BP Sundsvall i full orkan. Det var oerhört speciellt. Och det var ju lite den stormen som gjorde också att Sundsvall faktiskt... De var ju numret större, men det var när den orkanen satte in som de kunde utnyttja att de hade den här fruktansvärda medvinden och sådär. Och Hallenius sa själv att han trivs så jävligt bra när det regnar. Han gillar inte när det är varmt ute och vattenpas. Och nej, usch, det är jävla skit.
Hallenius, jag trivs i orkan. Jag ser rubriken framför mig.
Ja, men det var så han sa. Sen är det ju roligt med Linus Hallenius, för att han är ju fortfarande så jäkla arg över att ingen trodde på Sundsvall. Men man skulle tro nu att han har kommit över det här från upptaktsträffen.
Just det.
Och han satt där och surade uppe på scenen. Ja. Man trodde att han hade kommit över det nu och kanske var lite så mer positiv, typ, för att Sundsvall har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet sett till vad de brukar få vanligtvis nu i år.
Men vadå, detta är det nyheter för mig. Jag hade ingen aning om att han går runt och är bitter för att
han är fortfarande förbannad, sju månader senare. För jag var ju kom ju med smickrande frågor, för jag sa det här med att ja, men tycker du inte att Jan Andersson borde ringa upp dig nu då och ta med dig liksom i en trupp? Han bara, måste de kolla på våra matcher först? Ja, men vadå, tror du inte att de gör det? Så, nej, absolut inte. Alltså han är ju fortfarande, men det kanske är det som driver honom samtidigt, att han går in i sin egen bubbla och är så jäkla arg på alla Stockholmsfixerade eller storklubbsfixerade medier och journalister och folk i allmänhet, och ingen kollar på deras matcher. Det är mycket, mycket agg där varenda gång. Jag frågade ju om januari-turnén är ju klassisk, där tar ju Janne med många allsvenska spelare, men inte ens det vill han prata om. Det är verkligen så, nej, tänk att fokusera på något sånt, alltså väldigt sådär. Ja, kämpa Hallenius.
Ja, men det var bra att du lyfte Malmö. Det var egentligen det jag tänkte för några dagar sedan vi skulle göra podd, och sen så la jag det åt sidan. Jag fick ju en känsla där inför det här derbyt att jag, nu kan vi kanske Malmö vinna där SM-guldet ändå, om det skulle blivit ett kryss i derbyt eller om Hammarby hade vunnit. Men nu känns det ju inte som att de kan det, men deras form är ju brutal.
Det är enormt sett till vårsäsongen. Det här trodde man inte, att de skulle återhämta sig så här väl med en ny tränare och Europaspel på det också, alltså, som man kör med parallellt. Jag tycker det är en fantastisk prestation på så himla kort tid, och just det här att Uwe har fått ut så mycket mer av spelarna under hösten jämfört med vad Persson gjorde under våren. Det visar att det var någonting som uppenbarligen inte alls stämde, men som nu gör.
Men där var man ju rätt ute med kritiken mot Persson innan säsongen.
Ja,
det fanns ju mer i det här laget.
Ja, och det var väl på sätt och vis bra att man gjorde sig av med honom så pass tidigt. Man hade ju kunnat låta honom få ytterligare en chans. Men efter Trelleborg där så var det droppen. Och det var nog bra för MFF, för då fick man VM-uppehållet där. Uwe kom in och så fick han jobba under de veckorna också. Nej, hatten av för att de klättrar med.
Nu presterar de ju på en nivå också. Spelar ingen roll om du spelar med Rex eller Trausta eller Gall eller Antonsen eller Rosenberg eller vem det är. Det känns som att målen bara rullar på. Sen så vet jag inte hur illa det var med Johan Dahlin.
Ja, det var inte så illa. Nej. Det var mest att de ville låta den här nya keepern få lite speltid, så som jag fattar.
Ja, okej. Det var ju ganska klart.
Och inte riska.
Kalmar har en sida. Men de är ju, så klart som det var hemma mot Kalmar, så klart så förlorade de ju i stort sett mot Genk, kändes som, å andra sidan i Europaspelet. Genk var ju riktigt...
Ja, det var en smärtsam påminnelse om att allsvenskan fortfarande är ett par steg efter sett till många andra ligor, vilket är lite trist. Man vill ju väldigt gärna att det ska gå bra där också, men... Ja. Ja, vi får se hur det går härnäst. Ja, sen Norrköping måste man ju... Alltså man glömmer ju bort Norrköping alltid. De ligger tvåa i allsvenskan och man pratar så oerhört lite om dem. Trots det, känns det som.
Varför gör man det då?
Jag vet inte, Laura. Varför gör man det?
Varför snackar man inte mer? Du har ändå gjort det, även om du inte gör allsvenskan nu. Men varför pratar man inte mer om Norrköping? Det gjorde man inte på den tiden du höll på heller?
Nej, men det här skulle precis säga. Det har man väl aldrig gjort. Det gjorde man på 60-talet kanske. Ja.
Du kallar inte du.
Men nej, men alltså det jag har hört om Norrköping i år, det var ju att blixtra till runt Simon Tern lite då.
Ja, det är det.
Så att någonstans ett lag behöver ju sina profiler för att det ska snackas om dem. Och de har mig vet inte så jäkla många profiler.
Ja, Moberg Karlsson är ju också.
Ja, Moberg Karlsson, men han
så fan blev han en profil.
Ja, men om han hade pratat mer. Om han hade pratat mer så hade han blivit ännu större.
Ja,
det är fantastiskt. Han är oerhört öppen.
Han hade ju några härliga citat om Englands landslagsmålvakt under VM som dök upp. Det var ju fint. Nej, men vad fan, Moberg Karlsson, vi får lära gärna spark i arslet då, att han får liksom börja ta bladet från munnen lite ofta, så blir det lite snack om Norrköping.
Sen finns ju Jordan Larsson där också, men han har inte riktigt fått den utväxt som man tänkt. Men grejen är ju att Fransson har kommit in, men det har varit en väldigt viktig pjäs för dem, och det känns som att de kan nå en högre nivå med honom.
Men jag ska,
ja,
men
fan, kan få mycket mer liksom.
Men så här tror jag att det i grund och botten handlar. Jag menar, du har ju, alltså, får du en duell mellan två Stockholmslag som det ju i mångt och mycket är då, AIK och Hammarby, då hamnar ju extremt mycket fokus där. Och sen har du då ett topplag som har underpresterat hela tiden i form av Malmö, då liksom blir ju alla den typen av journalistik runt varför det inte har lyckats för dem. Och sen har du en tredje, fjärde storklubb liksom i Blåvitt som gör fiasko ner i botten liksom, så att någonstans är ju medieutrymmet är ju också begränsat, att Norrköping liksom smyger med lite i bakgrunden, det är inte många klick på den rubriken alltså, så att det är ändå ganska naturligt att det inte är så mycket snack om dem, skulle jag säga, under de förutsättningarna när det finns så mycket annat.
Men nu är det ju Peking mot Malmö.
Det är en av mina favoritmöten, eller ett av mina favoritmöten.
Ja, alltså, mötet nere i Malmö när de vände Norrköping borta där. 2-1 vinner de med, va? Eller
inte
2-3.
Inte jag.
Nej, men alltså året innan. De ligger under och så gör de två mål på hörna 75 och 77.
Så länge sedan.
Fin match.
Ja, men det känns som att det där utvecklas ganska mycket till ett rent hatmöte. Särskilt när man hör så
här. Nej, inte när Rosenberg var i den här klubben och Janne var den andra och han tar rätt tidigt. Det var det inte så mycket hat. Det var det mycket kärlek.
Men vad trist har det också blivit det. Jag tänkte just säga att vad fan, det där är en fin match liksom, som vilar på sin så här sportsliga rivalitet mellan två lag som liksom kämpade med varandra på 50- och 60-talet.
Det ska vara hat.
Liksom.
Ja, men hat? Det ligger upp hat?
Nej, fy fan, det förpestar ju hela jävla. Det är därför jag har slutat att skriva om allsvenskan för att jag är med i det här jävla massiva hatet.
Det finns inga människor som är så känsliga i hela världen som allsvenska fotbollssupportrar. Alltså det kan det inte, det är helt omöjligt.
Man sitter på Friends och så snett bakom till vänster, eller man sitter på Tele 2.
Sitter han kvar där. Han på Friends? Där
ja, det är alltså.
Han är kvar alltså.
Ja, han skriker här, inte.
Han skriker lika mycket.
Ja, han skriker inte ett vettigt ord alltså. Under en hel match.
Sätt en mygga på den gubben. Ja. Så då hade poddlyssnarna ökat med 200% för att höra hans sågningar.
Han är galen alltså. Ökänd och galen. Ja. Nej, men den matchen blir givetvis intressant. Nej, men det är klart att Norrköping förtjänar mycket, mycket beröm. Men det blir ju lite så att... De kom i skymundan. Det var ju väldigt mycket kring dem givetvis när de var så fantastiskt bra och vann det året. Ja. Då blir det ju så.
Men de måste förbi AIK nu i så fall. Då kommer det ta fart kring dem. Nu smyger de ju bakom. Det är som att säga, det är ingen som klickar på den här rubriken.
Ja, sen är ju Jensa. Han måste bli lite mer karismatisk också.
Ja.
Lite mer så här Stefan Billborn.
Janne kunde ju ändå
han kunde ändå dra igen en gallig med kraft när han blev uppvisad på läktaren.
Ja, det var jag ändå. Så det är ju tungt
att skälla ut en fjärdedomare för att han hade för dålig styrka i ljusskylten eller något sånt.
Alltså det är ju tungt, för sen är det Göteborg AIK. Kommer det bli lika smärtsamt för Blåvitt supporter som det blev uppe på Friends?
Ja, fast det får ändå komma ihåg att det var ju den matchen som det är jobbig där för AIK förra hösten. Det var ju då när AIKs enda förlust typ. Nej, de förlorade mot Kalmar också.
Ja, 21 augusti va? Var det den torskmatchen eller oktober? Eller? Ja, det var ju den
innan. Blåvitt vann där på Gamla Ullevi mot AIK.
De fick ett, det till egentligen?
Fick ett mål bortdömt ju AIK på stopptid.
Ja, okej. Okay.
Tror jag.
AIK gjorde 1-0 vill jag minnas, och sen vände Blåvitt till 2-1.
Så att det blir kanske sätta sig
behövs,
i huvudet.
Det behövs ju en sån samtidigt.
Men jag undrar om det blir en repris på det år alltså, för att det är ändå så stor skillnad mellan hur de här lagen fungerar. För AIK kan ju, många pratar om att det är så här många tuffa matcher i rad för AIK. Jag undrar om inte det är ganska bra för AIK att, jag menar, det är ändå en jävla rivalitet här mellan Göteborg och
kan tända till
Göteborg och AIK. Det är liksom AIK går inte ner sig i en sån match, även om IFK Göteborg för tillfället är på dekis, utan det står för mycket på spel ändå för dem där. Ja. Så för AIK är nog ganska bra att få en sån här riktig match som de inte kan lagga ner sig.
Å andra sidan, det som talar för Blåvitt är ju att nu har de faktiskt tillåtelse att liksom lägga över bollen i AIKs, på AIKs sida, och verkligen stå och bevaka spelet totalt. Alltså det är ingen som tror att Blåvitt kommer att vinna den här matchen, så på så sätt så måste det vara skönt att ha den där klara underdog.
Men säg inte det, de ska väl driva vidare sitt projekt här och försöka liksom luckra upp AIK snyggt centralt, och så tappar de bollen och åker på massa jobbiga jävla omställningar.
Vi blåser av den där och sen några snabba svar här nu. Erik Anderberg, kan vi vinka hej då till TFF nu? Frida svarar.
Nej.
Hej. Den kört den.
Nej, eller varför, vadå? Jag fattar inte. Det är många matcher spelare.
Ja, du får säga vad du vill. Ja. Det är han som frågar, inte jag.
Det finns flera lag som har dålig form.
Ja. Ja, gött att du blir förbannad. Kan Häcken nå Europaplatserna, eller i alla fall fjärdeplatsen, ska Europa, Omar Sado fråga. Eller liksom görbart.
Vadå, att de
kommer fyra. Sluta fyra.
Ja, så sett till spelarmaterialet så är det klart att de kan det. De har ju, vad fan, Iran Dust måste vara allsvenskans kanske bästa spelare liksom. Tänk om han har spelat i något av de större lagen. Nu har ett jävla liv av honom hela tiden. Mm. Och de har ju ett par till, va? Så kan de väl. Men jag menar, Häcken är ju Häcken. De går ju alltid liksom som en av bergdalbanorna på Liseberg upp och ner, oavsett vad de har för jävla spelarmaterial. Det är ju inbyggt i deras DNA att det liksom... Ibland hoppar de över Häcken, ibland springer de rakt in i den.
Men Kristoffer Berg frågade också Irandus, man hade spelat i någon av de här klubbarna, om man var tetast.
Ja, herregud, det är klart.
Fullständigt omskriven om man varit i AIK.
Ja, du hade varit ner och gjort intervju med han på Karlberg vid detta nu.
Mattias Cederschiö, varför skriver media mest om negativa saker inför derbyt och sen inte hyllade efteråt? Då det var en
fast vi skrev inget negativt inför
derbyt. Men jag vet inte om han syftar på att vi hade lite publikvinklar inför, att så ska man undvika.
Jo, men det är väl jättelätt att svara på, för att jag menar, vad fan, på derbyt innan så var det ju för fan Cassius Bengal rätt inbland barn, och en fotograf fick en stolsdyna så skallen sprack liksom. Det är klart som fan att när det händer i ett derby precis innan så blir det ett jävla fokus liksom på säkerheten och hur ska det här bli, och när det är så mycket folk och så. Nu var det väl glädjande vad jag förstod, att det var ett ovanligt lugnt derby. Mm. Så förhoppningsvis så var botten nådd med det som hände på Tele2 där med bengalkastandet och stolstyrningkastandet, och att Simor ska sluta ha sin studio och så. Mm. Att liksom, nu fattar liksom till och med de största idioterna att man kan inte bete sig hur som helst. Liksom.
Men det är en sista sågning till Tele2 Arena också. De som byggde den, eller som skissade upp liksom, så här ska Tele2 Arena se ut, de kan inte gått på en fotbollsmatch i hela sitt liv. Alltså säkerhetsmässigt så är den undermålig. Alltså pressläktaren, den bygger de alltså så att man får liksom klättra över supportrar för att komma dit. Alltså var är säkerheten
där? Underbart när man går in och ska jobba efteråt.
Nej. Så Friends Arena må kanske inte ha den bästa akustiken, men rent jobbmässigt så är den 100 gånger bättre, rent säkerhetsmässigt än 100 gånger bättre.
Jag avslutar en maratonpodd med en fråga här som jag tror att jag kommer få två bokstäver som svar på. Fabian Andersson frågar, den här är direkt till dig, Laul. Vill han att Blåvitt ska spela 4-4?
Alltså inte nödvändigtvis, jag har inte...
Jag fick inte ett ja, jag trodde bara ja och sen var
på. Nej, men vad fan, det är ju helt överdrivet det där. Jag tycker, vad fan, det är väl inga problem att spela 4-3-3. Jag tycker att Blåvitt ska ha en fyrbackslinje, det var så här. Sen när man har liksom spelat 4-3-3, 4-2-3-1 eller 4-4-2, det kan man väl växla och laborera mellan, det beror på spelarmaterialet. Men nu när man liksom, IFK Göteborg har ingen Jeremejeff som man kan hänga upp bollen på. De har en liten Robin Söder 1,50 där framme liksom.
Det är klart att han är ingen pygmé.
Nej men han är inte så jävla stor liksom. Det är klart att han inte får fast bollen själv där. Då behöver man ha tvåmananfall. Det är ju elementärt. Så att ja, i det här läget mot AIK ska Blåvitt absolut spela 4-4-2 och resten av matcherna den här säsongen. Men sen framöver kan man väl liksom bygga ett 4-3-3 eller 4-2-3-1, men då får man ju liksom se till att spela spelare för det också.
Mm. Zidane älskar ju 4-4-2.
Ja, du ser.
Plocka in honom.
Zidane till Blåvitt.
Vi avslutar honom.
Kanske det börjar hända grejer.
Svennis och Zidane. Tack så mycket för den här gången. Det var en lång podd. Har du gött
ute? Parkering ute här om några minuter.
Oj.
9 minuter. Ebba Busch Torby.